Jag ska bara... Ja, du kör redan.
Ja, jag kör redan. Du får klicka bort
den. Okej då, då kör vi. Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 16 av podden Så funkar AI. Och det är ju podden där vi tillsammans med smarta gäster försöker få lite tydlighet i hur människor och organisationer kan ta till sig AI. Och ja, som vanligt, jag som pratar nu heter Anders Ennemalm och... Jag jobbar som interimschef inom IT och jag brukar hoppa in i roller där det behövs chefstöd och ofta ett mått av förändringsledning. Och som vanligt har jag med mig min kompis
Peder Lindenkrona. Hej Anders!
Hej!
Tack för en intron. Peder Lindenkrona heter jag. Jag jobbar med att bygga mjukvaruprodukter och mjukvaruproduktbolag. Det som är så bra idag är att jag slipper förklara det. För att vi har en gäst här idag som gör det.
Ja.
Så att när vi lyssnar sen på vad han gör så kan jag tänka att ah, det är ungefär det Peder brukar göra.
Ja,
fast han är duktigare. Ja. Men det kommer till det. Men det är det jag gör.
Ja, och idag så har vi äran att hälsa vår gäst Nikolaos Varsakakos välkommen. Nikolaos är co-founder och CEO på Clarify. Så välkommen Nikolaos, hur är läget?
Tusen tack, det är fantastiskt.
Åh, vad härligt.
Tack för att jag får vara med och prata.
Gud vad roligt, ja, men välkommen. Och nu var det ett tag sedan sist faktiskt. Det är liksom, jag har haft lite radiotystnad här, eller poddtystnad eller vad det heter. Och det superroligt att vara tillbaka med ett nytt avsnitt och det ska bli jättekul att snackas med dig Nikolaos och så kul att prata med dig också Peder, även om vi har pratat idag hela dagen faktiskt, så för vi har inte direkt legat på latsidan även om vi inte har poddat, utan vi har stått en del på scen faktiskt och vi började med det var direkt efter sommaren va, som vi körde på Nox Consulting hade en AV där vi var med och snackade AI med ett gäng IT-konsulter, ja, och det var supertrevligt och vi spann vidare på våra teman som vanligt så där och superintressant. Och det var där vi träffade dig Nikolaos. Så att jag tänker att vi kommer tillbaka till det lite senare. Men vad var det sen Peder?
Sen körde vi ett frukostseminarium på Nordic Interim. Eller med dem, det är ju alltså, hyrchefer egentligen. Mm. Som de, och det är kul för att de sitter ju i ledningsgrupper och kommer liksom inte undan AI riktigt. Men kanske inte är därför de är där. Utan de är därför de duktiga ledare. Så det var jättebra diskussioner omkring liksom, hur ska man få action liksom, eller aktivitet när det gäller vad är en organisation som har data? Hur får man igång det? Och det pratar vi ganska mycket om med dem. Och det verkar inte vara så lätt.
Nej.
Det har inte, liksom inte folk gjort riktigt. Vad är min känsla efter det jag snackat med dem?
Ja, och vi har ju på något sätt, våran podd handlar ju om hur organisationer ska komma igång med AI. Och det kändes fortfarande relevant i alla fall där. För liksom, och de var ju runt på massa olika organisationer. För de är ju liksom hyrchefer, men det var ju också kunder som var där. Så det var ju liksom vd:ar, det var ekonomichefer, it-chefer, allt möjligt liksom sådär som var där. Och alla kände väl samma sak, att det är lite svårt att komma igång. Så vi tänker att vi kör en säsong till utan den här podden. Och idag så var vi faktiskt på Grand Hotel och stod på stora scenen i spegelsalen. Känns ju sjukt flott alltså. Det är lite pampigt ställe. Så jag tänkte på det när vi gick ut därifrån, att det var fyra personer som stod i bara innanför dörren och sa hej då, tack för idag. Och det var superintressant, för då var Agenda CFO heter de, som är ett de fixar evenemang och det är ett nätverk för CFO:er som jag fattar, eller hur? Mm. Visst var det så? Och då var det faktiskt, ja men kan det vara typ 100 CFO:er som var där idag och lyssna på, det var ett värsta dragning, men vi fick chansen då att snacka om vår lilla take på AI, det vill säga hur kan vi komma igång med AI? Och det var ju lite speciellt eftersom vi fick stå på en scen och vi fick sända och det, liksom, det kändes som vi hade 25 minuter på oss. Gud vad fort de gick, eller hur?
Man fick liksom ingen, det var ju kul att prata om det, men det roligaste är att få frågorna. Och de frågorna vi fick var kring det här, både hur kommer man igång också, jag kommer inte igång, är besviken, det är inget bra.
Nej.
Så att det är ju en... Det vill man gärna borra mer i.
Ja, men precis. Och därför känns det så lyxigt att vi får fortsätta nu. För nu kan vi prata vidare med Nikolaos och med varandra här. Men jag tänker vi hoppar in i vanliga programmet sådär. Och med en liten, vad har vi funderat på sen sist? Nu har det ju gått mer än en vecka kan man säga.
Ja,
så att, men vad har du?
Ja, min spaning i alla fall har varit, dels var det ju ett sån här breakthrough här med att flugans hjärna äntligen är kartlagd, som säkert alla har längtat efter. Men den har 140 000 neuroner ungefär, en fluga, och det är ju inte så mycket. Men om man vecklar ut en flugas hjärna och lägger neuroner på rad så är det 150 meter. Och det är ju ganska mycket, med tanke på att det är en ganska liten hjärna de har.
Ja.
Och då jämför de det här flugans hjärna med en AI, vilket var lite kul, för att en fluga liksom har ju noll träning i princip, den föds ju liksom fluga och då kan den även, när den har så lite träning så kan den ändå liksom varna sina kompisar för faror som den aldrig har sett förut. Den kan liksom, kommer en ny typ av geting så kan de liksom på något sätt signalera till mig att det här är, och det är en ganska avancerad förmåga. Så att, och man tänker på en AI då som tränar på hela internet, den fixar ju inte det enkelt, och framförallt inte så snabbt som en fluga gör det. Så att än så länge känns det som att evolution liksom slår det vi är på nu. Men det har ju tagit några miljoner att få fram en fluga, och så länge tar det inte att träna en AI, så att när kommer de här att korsas liksom, det blir spännande. Så det tänkte jag lite kring då. Flugans hjärna. Och det andra grejen var att vi har gjort en egen GPT till Så funkar AI-podden, som finns på vår hemsida, där vi egentligen bara har att det är transkriberat på svenska, alltså gjort om det vi pratat om till text, skjutit in det i GPT:n, berättat för den vad den ska kunna och vad den ska få på frågor, och sen kan man prata med den som om man var med i en podd. Så det får man gärna testa och gå in på vår sajt och säga att ja, men hur ska jag göra med det här tycker ni? Och då kommer den svara utifrån vad alla poddgäster har inputat då i podden.
Så och inte bara oss hoppas jag.
Nej, verkligen inte. Utan gäster, man borde sagt det. Tänk som vikta de som inte är Anders och Peder. Det gjorde jag inte. Jag kanske ska göra det. Så att efter Nikolas här så kommer det bli en till sån liksom. Då kommer det lära sig lite mer. För då trycker vi in snacket med honom också. Så att det tyckte jag var kul. Det är ganska lätt att dra igång en GPT. Förvånansvärt lätt tyckte jag. Det var kul. Det var mina spaningar.
Kul. Nikolas, vad ligger på din? Vad har du pysslat med?
Men jättekul att du nämnde det där med GPT. Jag håller också på att kolla på det. Jag var inne och kollade på OpenAI's marknadsplats för GPT. Oj, jäklar, vilka
grejer.
Jag var ju tvungen att direkt börja testa några. Och otroligt imponerande resultat. Och det finns ju tusentals.
Folk har ju lagt mycket tid på det där.
Ja, så, och de är ju gratis.
Ja, visst. Det är bara slå på liksom.
Ja, är helt otroligt. Så att det har ju hänt på bara några månader har det kommit massor av coola use cases på de här GPT:erna.
Faktiskt, några av dem är till och med coolare än vår. Så funkar de. Måste jag känna. Nej, men de är grymma.
Ja. Sen en annan grej som har hänt, en ganska stor grej faktiskt, det är att Claude, alltså Anthropics mest avancerade AI-modell, de har kommit med ett nytt verktyg som kan simulera en människa vid tangentbordet. Så
läskigt och roligt.
Ja, så man kan tänka så. Istället för att anlita utvecklare för att integrera system via API:er, så kan man använda deras nya agent, slippa all utvecklingen, så kan den agenten knacka på ditt tangentbord från ett system till ett annat. Så det blir som en slags integration via en bot liksom. Ja.
Någon har gjort ett väldigt komplicerat API som heter Manager API.
Ja,
kan in i det. Ja, coolt. Det måste jag testa. Har du en testare?
Nej, jag har bara läst någon blogg om det.
Men det finns.
Ja, det finns att testa.
Apropå att trycka på tangentbordet, så såg jag faktiskt sen, jag kollade mycket på YouTube, måste jag säga, när jag försöker lära mig om AI, då såg jag en snubbe som jämförde olika modeller. Då hade de byggt liksom som en ramp liksom med tre fingrar som stack ner, och alla tryckte på tre enter-tangenter samtidigt för att kunna jämföra då de här
modeller.
Ja, men, ja, jag tror det var liksom, han jämförde olika datormodeller, hur snabba de var på att köra liksom lokala AI-modeller sådär. Och det blir en liten segue in till vad jag ägnar mycket tid åt precis nu, för jag funderar mycket över lokala modeller, och jag har liksom någonstans, jag snackade om det här i våras, men liksom att många upplever ju liksom att man är lite skraj, alltså många use cases liksom är man lite rädd för man vågar inte riktigt ladda upp sin egen data till de här stora drakarna, för man vet inte riktigt var det tar vägen någonstans, och då funderar jag på, men 17, man borde kunna köra lokalt, och så det jag ägnar mig ganska mycket åt nu, och jag har framförallt så har jag snöat in på det finns något som heter Olama, som är en tjänst som liksom där man bara i princip bara tankar ner och säger till den, ladda ner den här modellen, till exempel Metas modell kan man köra då lokalt liksom. Och den, liksom, den är verkligen lokal eftersom man jag kan köra den, jag kan stänga av nätverket på min dator och köra den liksom. Så den är helt lokal, vilket innebär att men då liksom kan jag, såklart så kan den inte hela internet, för det här är liksom en nedsmalande variant, men liksom den kan ändå mycket och den är duktig på att om jag skjutsar in min egen data i den, då kan ju den bli duktig på den datan och den är ändå duktig på att uttrycka sig sådär. Men så Olama, jag vet inte hur det kanske uttalas Olyama, så det är som en gamla ICA-reklamen, minns ni den eller? När han står där sådär och lägger upp tortillas. Så kommer den här snubben, den andra snubben som är lite coolare, kommer fram så det heter tortilla. Varför då? Ja men dubbel L blir LJ så här. Och sen står han framför grönsaksdisken så här. Sayad. Tänk att jag missar det här. Så du kan säga Olama, jag vet inte. Men i alla fall, olama.com, 3 minuter så har ni en lokal AI-modell. Och så har jag lärt mig Python. Jag vill bara det var en sån där sak som man hänga på under den här podden. Men nu kan jag det faktiskt. Så att vi går vidare därifrån. Och jag tänkte så här, liksom, vi pratade i våras om att ja, men vi vill gärna ha gäster som använder liksom, AI i sin verksamhet. Och då sprang vi på dig, Nikolaus, på det här NOx-eventet. Och liksom, direkt så kände jag bara, ja, men det här blir superkul. Och liksom, kände du har massa energi som liksom, och visade din produkt. Och det klickade direkt. Så där, alltså, att, och jag liksom, är så imponerad av din energi. Så, idag kanske sa du att det var lite trött. Men, ja. Men i alla fall så känner jag att det är en kille som har mycket energi. Vad kommer den ifrån, skulle du säga?
Nej, men som entreprenör så är man ju fylld av energi liksom. Mm. Det är det som är grejen med att vara entreprenör. Man har så mycket energi så man måste göra sig av med den på något sätt. Och då startar man ju något eget såklart.
Ja.
Och det blir ju ens lilla baby. Så att, ja, och jag har gjort det i större delen av mitt liv. Jag driver ju egen verksamhet större delen av mitt liv. Det här är min tredje startup.
Du har svårt att låta bli.
Ja, man har väldigt svårt att låta bli. Min fru har ju vant sig.
Det känns bekant.
Ja,
det är lite av ett medberoende.
Ja, det kan du relatera, eller?
Ja, mycket.
Ja, precis. Ja.
Jag tänkte när vi hade lite försnack inför podden. Och det var ju lite pinsamt då. Eftersom då var det så här, då berättade lite om mig. Och du bara, och så berättade om Anders. Och så var du tyst och så bara... Det är samma, sa du. Så att vi är liksom tre karbonkopior av IT-män på något sätt.
Ja.
Liksom. Men vi är inte fördomsfulla, alla individer och inte ett kollektiv. Så därför tänker jag att nu är vi tre individer här som ska prata om AI och det är okej.
Okay.
Fast vi liksom är likadana.
Liksom. Ja,
så att inte bara kort, liksom, berätta lite om din resa. Liksom. Nu har du liksom gjort det 3 gånger, men det bolaget du kör nu, hur blev det till?
Ja, ska jag börja med liksom bara det här bolaget eller från...
Väl du.
Ja, jag kan väl börja från 90-talet. Mm. Eller ännu tidigare än så. Jag har alltid varit så här supernördig när det gäller teknik, ny teknik. Älskade det sedan jag var barn. Fick min första dator när jag var 12 och började programmera direkt. Liksom. Så gick jag på KTH, precis som ni. Ungefär samtidigt.
Ja.
Och sen startade jag faktiskt mitt första företag redan 3 år efter examen.
Mm.
Hade tur, lyckas sälja det. Ett konsultbolag då till Tetunator. Och sen efter det så grundade jag ett nytt bolag som utvecklade mobila appar på den tiden. Och då var det var ju långt före, vi snackar år 2000, långt före iPhone fanns.
Mm.
Och ni kanske minns de här... handdatorerna från...
Palm Pilot kanske.
Ja, lite senare än Palm Pilot. Det fanns Pocket PC på den tiden.
Ja, ja.
Och sen så kommer den här Nokia Communicator. Och de här Symbian-telefonerna.
Mm.
Och sen släppte ju Ericsson de här P-serien, P800, P900. Och det kändes ju wow.
Ja.
Wow.
Så coolt.
Ja, så coolt.
Och tangentbord.
Ja. Så vi utvecklade appar till dem faktiskt. Mm. Höll på med det i några år. Sen efter det... Så gjorde jag en linjechefskarriär.
Mm.
Jag fick barn, köpte hus, hade lite tryck hemifrån på att ta det lite lugnt med risktagande. Så jag blev en sån här tråkig linjechef, om man säger så. CIO och sånt där. Höll på med det.
Sånt som Anders har.
Sånt
som jag. Ja, det är också linje nu.
Ja.
Ja, men jag körde linjechefskarriär. Inte som interimare då, utan som anställd då.
Ja.
fram till 2012. Och då tänkte jag, fan, jag vill ju ha en MBA, alltså en annan typ av utbildning än KTH. Så jag hoppade på och började plugga på ett brittiskt universitet. Och några år senare så hade jag min då executive MBA. Och i samband med att jag började plugga så ville jag ha kontroll på min egen tid. Och då var jag en egen enmanskonsult helt enkelt. Och tog lite gig så där som passade med pluggandet. Och sen efter det så råkade jag stöta på min co-founder Staffan. Som också är civilingenjör då. ungefär i samma ålder. Ja. ja, och av en slump faktiskt på en sån här entreprenörsmiddag i Stockholm. Och kom på att vi har ju ungefär samma erfarenhet som IT-konsulter. Nämligen det här ständiga misskommunikationen mellan affär och IT, kan man väl säga. Så då började vi fundera på hur kan man lösa det här med hjälp av någon form av mjukvara. Så det var så vi började med att bygga en slags kollaborationsplattform som liknar typ Miro och Figma. Fast med bara ett enda fokus egentligen, och det är digitalisering av affärsprocesser. Så inte för att bygga allt, utan bara
inte
just
rita grafer och sånt, utan verkligen ett problem du vill lösa.
Ja, inte bygga så här konsumentgrejer eller sociala medier, inga sådana saker, utan bara sådana här tråkiga enterprise-mjukvara.
Det som ni kunde, enkelt. Det har jobbat med.
Ja, precis. Så började vi med. Och sen så kom ju ChatGPT där. Då tänkte vi, wow. Tänk om man kan använda AI för att ytterligare förenkla samarbete mellan affär och IT. Och det visade sig vara a match made in heaven. Alltså det var den kombon. Och det har visat sig vara, nu tar ju försäljningen verkligen fart av vår plattform. Så att just den kombon AI och en superanvändarvänlig kollaborationsplattform. Och även då stöd för beprövade agila metoder. Den kombon. Är ganska lättsåld nu faktiskt. Så ja, fått 5 kunder bara nu under oktober. Så att, ja, det rullar på jättebra.
Ja, det är superkul.
Och vad ska du säga att din roll är liksom sådär, i bolaget? Vad gör de dagarna?
Finns det något som heter allt i allo?
Ja, det finns det. Ja, det är precis. Så, men... Och jag brukar kalla att jag är alltid allo också. Så det blir väl kanske så, liksom, beroende på vad man är som person. Sådär. Men vad skulle du säga, när har du en riktigt bra dag? Vad har du gjort då när du kommer hem på kvällen och känner att det var en bra dag?
Ja, det är väl när jag haft ett kundmöte och fått ytterligare validering på att vi är helt rätt ute.
Vad roligt.
Ja, och det är, sådana kundmöten har jag typ varje vecka nu. Så att... Många bra dagar på sistone.
Gud vad lyxigt.
Ja. Det går man igång på.
Ja, men visst, verkligen. Ja, men...
Då får jag ställa lite frågor. Men anledningen till att det är att liksom, jag går igång på det här med liksom, bygga produkter och bygga det som bygger produkter, alltså maskinen runt. Liksom bolaget eller vad man kallar det för. Både utvecklingen men även liksom säljet och leveransen och allt det där. Och då är jag ju sugen på liksom det, när ni började med det här AI, då känns det som att okej, ni hade en grundidé och sen så när det plockade in AI och testade liksom, så då kände jag, wow, det här blev verkligen bra. Så ni liksom, det var inte AI ni startade med, utan ni hade problem från början och så kom liksom möjligheten till er.
Precis, AI hade vi ju inte med i vår produkt från början.
Så att det var mer en bonus att det kom och att ni plockade upp det tidigt.
Ja, och det visade sig som sagt vara otroligt helt galet bra kombination. Ja.
Ligger liksom, du får stoppa mig annars om det blir
för sig. Nej, kör.
Vet du på det med liksom, det ni säljer, IP, eller vad heter det på svenska? Alltså själva det som är...
Och det här frågar du ju Hans om, men intellectual property, det som är... Ja,
IP.
Vi får lyssna på Hans avsnitt. Ja,
liksom, är det knutet på något sätt till AI ni säger? Skulle ni kunna byta till liksom vilken modell som helst? Eller har ni liksom gjort någonting AI-orienterat som ni har byggt vidare på? Eller är det bara... en GPT eller annanstans ifrån som ni liksom pluggar in? Eller
ja, vi har ju både också skulle säga. Dels så använder vi de här, en av de absolut största modellerna som har tränats på väldigt mycket. Och det är ju den från OpenAI, den som heter GPT. Ja. Och nu heter ju den senaste O1 eller något sånt där. Så det är de vi använder från OpenAI. Men i framtiden kommer vi ge kunder möjlighet att även använda till exempel Anthropics och Googles och så vidare. Och Metas som du var inne på tidigare. Mindre open source modeller och framförallt, och det erbjuder vi redan nu, fine tuning som är då ett sätt att ta en sån här stor Foundation Model, som till exempel Claude från Anthropic, och träna den med ditt eget data från, så om man är ett stort företag och har massa data, då kan man tillverka så kallade datasets då, som man använder för att träna en del av det här neurala nätet som en sån här large language model.
Och den datan, ligger den i ert, är det från ert system när datan kommer, eller är det från kundens extern data
som går via kunden. Kunden måste generera datasets och sen måste det skjutas in via API:t från OpenAI eller Anthropic då.
Åh, vad coolt. Jag känner jag har massor av frågor här, men du får fortsätta med
det. Nej, men det är okej. Men då börjar jag fatta den delen liksom. Jag tänkte på om ni då kanske det, jag tänker om man liksom är att du, jag testade Anders en liten AI startup tidigare. Och den var ju väldigt mycket byggd på liksom med AI som första, inte något annat affärsproblem, utan nu kan man göra det här med AI. Och då inser man ju snabbt att hålla sig liksom, ligga på vågen och surfa på det som händer på AI-sidan är rätt svårt, för det går så otroligt fort med de här 1000 GPT-erna och de, så liksom, det är väldigt lätt att man kommer under den vågen, för att liksom, ja, det här är det som OpenAI har redan gjort, och bara, ja, då försvann den idén. Så att ni är liksom då lite säkrare då på något sätt, att ni liksom förstärks av deras modell, och de kör liksom inte över er, låter det som, utan ni har liksom en, någonting utanför modellen.
Det är bara bra för oss och vår produkt och våra kunder om modellerna blir bättre.
Ja, för då blir ni bättre.
Ja, exakt. Kan vi leverera ännu mer värde snabbare.
Just det. Så ni är egentligen inte en AI-startup då?
Man skulle kunna säga både ja och nej. Ja. Vi har ju djupt integrerat AI-funktioner i vår produkt och vi erbjuder fine-tuning. Mm. Så var går gränsen?
Ja, precis.
Nej, precis. Ni bor inte i Silicon Valley och ni har inte massa miljarders investering, kanske.
Nej, och vi har ju inga AI researchers i vårt team.
Ni bygger inga modeller.
Nej, vi bygger inga egna modeller.
Nej, och det kanske är några av de som svarar på frågan hur använder man AI i sin organisation på fiffigt sätt, liksom. Ja, men kul. Det passar bra in i den här podden, kan man säga.
Jag tänkte på, är det, nu har du liksom inte en super, inte bara AI, men era kunder, ställer de liksom kontrollfrågor kring just AI till er, som hur funkar den, är den etisk eller så här, eller struntar de med det, för det är bara en del av er produkt, så att de liksom, vi struntar om ni har AI eller inte, det viktigaste är hur bra ni löser vårt problem, eller är de liksom AI-intresserade också, förstår du vad jag menar?
Just nu så är det ett jättestort AI-intresse.
Ja.
Vet inte hur länge det håller
sig. Nej.
Så att det är lite av en hook när man ska försöka komma åt en kund, och säger man gärna ordet AI, såklart. Och det funkar.
Ja, det funkar i alla fall en stund till. Det var vår spånet, liksom. Det funkar nu, men förr sen kommer folk säga, jag struntar i hur du löser det där.
Ja.
Är din lösning bättre och billigare än hans?
Ja.
Liksom. Ja, men så är det. På sikt kommer ju alla mjukvaruprodukter kommer ha någon form av AI.
Precis. Och det är det som är så intressant. Liksom, undrar när den kommer, det här, när liksom AI tappar det där. Ja, men det är klart det är AI. Det är AI allt, liksom, sådär. Ja, men den
är i alla fall nu.
Jag tänker att då kanske vi är klara med den här podden, för det känns som liksom när så funkar AI liksom, bara blir så funkar telefax,
så
liksom,
funkar elektricitet. Ja, det blir inte lika kul liksom.
Nej, i och för sig, jag skulle lyssna på det. Jag är lite nördig så där, men kanske inte på telefaxavsnittet, men elektricitet
Nästa fråga hade det med liksom andra som tänker likadant, för som säger, finns ju många produktbolag, vi också sånt där jag jobbar eller konsultar åt, så är det samma sak. Då är massa data från hospitality och så, 7-Eleven, Reitan, Coop och sådana genererar mycket data, och det finns massa man kan göra, men vi har liksom vår IP är ju liksom i våra produkter, och så kan man koppla på AI för att analysera data och göra sådana saker. Och det är ju ganska mycket jobb, men också man vill liksom förstärka sin idé med AI lite grann, liksom få leverage på sin grundläggande IP då. Andra som det du gjorde där, lät det som att det var ganska lätt för er att koppla på de här modellerna. Var det för att ni hade tur med liksom ert use case, eller är det lätt att göra den här liksom, testa och trycka in AI i sin produkt, om man ska säga så? Tycker du att det är liksom, har ni tur eller är det inte så svårt?
För oss var det lätt, därför att just API som OpenAI tillhandahåller, det är ju ett jätteenkelt API. Så att just i det fallet var det jättelätt.
Ja.
Det gick snabbare än att göra typ Google-inloggning.
Ja. Så att det bara funkar. Och så fick du resultat liksom nästan direkt då?
Ja, vår produkt visualiserar ju text. Ja. Det är ju det den gör till stor del. För att skapa den här otroligt snabba sättet att visualisera och stänga gapet. Det gör vi med visuella modeller. Ja. Så att lägga till ytterligare en källa som levererar text var inget stort.
Just det, och de är bra på sånt. Mm. Så att liksom, ni hade på det sättet tur då att er problem, eller vad man ska säga, matchade det som språkmodellerna är väldigt bra på.
Exakt, så vi bygger hela vår datastruktur på ett JSON-format då. Mm. Och det kan ju man be Claude eller ChatGPT spotta ur sig.
Ja. Just det. Så att då så jag tänker på, om andra sitter i din sits så behöver det inte vara lika lätt att provtrycka med AI. Du hade liksom lite tur också, eller?
Lite tur, och sen så har vi superduktiga erfarna ingenjörer.
Ja. Så, att, så de kunde liksom koppla ihop och bygga. Och se hur det blev.
Ja.
Jag tänker så här, om jag ringer till dig Nicolas och säger hej, jag heter Anders, jag jobbar åt bolag X, sådär. Jag har hört om din produkt, den är asbra liksom, så här. Alltså jag är bara lite nyfiken på att höra lite mer om produkten liksom. Hur kommer vi igång, du och jag liksom, när vi i vårt första möte liksom, vad hjälper det oss med, och när kommer AI in i det hela och sådär? Vad skulle du säga, vad är din pitch liksom, sådär, hur kommer vi igång?
Alltså vår produkt är inte svår att använda än till exempel Figma eller Miro.
Nej.
Om ni känner till de produkterna. Det är typ samma svårighetsgrad. Skillnaden är att vi har ju bara ett enda fokus egentligen, och det är att bygga enterprise software system i slutändan. Så det är inte någon generell brainstorming whiteboard, det är inte det vi bygger.
Nej.
Men det är på den svårighetsnivån, så att det räcker egentligen med en initial introduktion. Vissa av våra kunder testar helt själva. Vi har en tutorial, det finns instruktionsvideos, och för vissa räcker det, så vi har inte ens träffat dem liksom.
Nej. Och vilka är det hos kunden som testar systemet? Vad är det för typ av personer liksom?
Ja, det är bra. Det är ofta projektledare, produktägare, produktchefer, arkitekter, ofta de som sitter i gränslandet mellan intressenterna ute i verksamheten, domänexperterna om man så kallar dem, och utvecklarna, de som sitter där mittemellan.
Ja. Och vad blir resultatet av deras arbete då, skulle du säga? Liksom, vad genererar man i eran produkt?
Precis, det är en bra fråga. Tänk dig att du ska utveckla ett nytt IT-system. Vi har en kund som vi fick idag faktiskt, tycker att det går sjukt långsamt med sitt gamla stelbent arbetssätt. De använder idag Excel-filer, PowerPoint, visuediagram. Allt är fragmenterat, utspritt på någon filarea någonstans. Alla som jobbar med de här verktygen sitter i sina silos. Och det går helt enkelt för långsamt, tar alldeles för många timmar. Och få de här fragmenterade informationsbitarna till någonting som utvecklarna kan använda. Vad vi gör är att vi samlar ju allt det där i visuella modeller och i en kollaborationsplattform. Så att alla får samma bild, alla kan jobba i samma gränsyta, ungefär som alla jobbar i Miro eller Figma tillsammans i realtid. Det är ungefär samma grej. Vi samlar alla stakeholders tvärs över hela företaget. Så alla får samma bild av vad man ska bygga. Dessutom skapar vi modeller. Och vad är en modell för något? Ja, tänk dig en utvecklare. Han vill ju kunna se en datamodell till exempel. Han vill kunna se, eller hon förstår, en processmodell. Man vill kunna se någon form av UI-sketcher. Man vill kanske ha någon form av arkitekturdesign som man vet hur man ska bygga. Man vill kunna se API-er. Allt det där är ju så här modeller av affärssystemet man vill bygga. Och det genererar vi blixtsnabbt med AI. Så att vi går liksom från affärsbehov till de här modellerna
krav,
som utvecklar.
Från krav till spes typ. Eller behov till spes. Eller?
Ja, spes och även längre. En spes, vad är det? Är det ett product requirement document i Word? Nej, det är inte det vi gör. För det är liksom old school. Det är för långsamt. Så vi bygger ju allt som utvecklarna behöver så att de direkt kan börja koda. Och i och med att vi bygger så pass precisa modeller så kan vi till och med avlasta utvecklarna med att göra den tråkiga programmeringen. Så vi kan till och med generera saker som unit-tester och boilerplate code för API-er. Sånt som utvecklare generellt tycker är ganska tråkigt att göra. Det får de gratis. Så kan de fokusera på de här lite svårare problemen på affärslogiken, de här intellektuella utmaningarna istället. Så tar vi hand om den tråkiga kodgenereringen och något.
Ja, även coolt. Och vad skulle du säga, liksom, så det är det här genereringsarbetet som där ni verkligen lyfte, AI lyfte er. Skulle du säga det, eller?
Dels är det den här, som jag nämnde tidigare, kombon av en samarbetsplattform där man samlar alla i ett IT-projekt. Ja. Dels är de här agila metoderna, men också AI-generering av innehållet. Generering av user stories, generering av säkerhetskrav, generering av datamodeller, generering av processkartor och till och med microservice design. Allt det där kan du bygga, så att du tar ju bort väldigt mycket arbetsbelastning från ett normalt utvecklingsteam helt enkelt.
Coolt.
Och då klipper man bort många av de här problemen som vi pratar om i andra fall, Anders, med den här typen med ansvar. Du är ansvar för att stoppa in vad du plockar ut och sådär. Det går inte direkt, er mottagare är liksom en utvecklare då, på något sätt. Och sen tar ju de det vidare. Så att ni är inte någon sån här, det är oetiskt och inte. Det är knappast ett problem för er.
Nej.
Det bara skapar, det går fortare.
Ja, det går fortare. Enklare och fortare.
Ja.
Får jag komma tillbaka till det där, träna modeller? För jag har snöat in på det lite grann nu, måste jag säga. Ja, men för det är ju alltså en av de sakerna som vi snackar mycket om, är ju liksom, om man 17, så fort liksom AI är jättekult, liksom ChatGPT jättekult, men det blir ännu coolare när en organisation kan använda sin egen data i det som man gör. Och då finns det lite olika varianter att få med sin data. Antingen så gör man som liksom, ja, men det kanske steg ett är att man laddar upp en PDF i ChatGPT och så, ja, men då har man ju sin data där. Nästa steg är ju faktiskt att man börjar fundera över, ja, men okej, hur kopplar jag in min data så att jag kan få den lite mer liksom anpassa i lite större datamängder och sådär, mer än en PDF liksom. Och då är det så intressant att du nämner just fine-tuning liksom, som kanske är men då, när du verkligen har större datamängder att använda dig av liksom, så. Ja, är det ni som driver på de dialogerna, eller har liksom kunderna en idé om att, ja, men för 17, vi har ju den här datamängden som vi ska kunna plocka in, eller kommer ni med de förslagen?
Än så länge så har vi inte vänt oss till stora företag. Vi fick faktiskt ett megaföretag idag, vår första riktiga enterprise-kund. Men som liten startup i relativt tidig fas har vi vänt oss till lite mindre företag. Och de har inte så jättemycket data. Men i takt med att vi vänder oss till fler och fler större kunder, så har ju de såklart enorma datamängder. Och utifrån dem kan man göra såna här så kallade datasets. Och det är de man använder då för fine-tuning. Om vi skulle ta ett företag, jag ska inte nämna någon namn här, men ett storföretag som sitter på mycket data och inom en viss bransch, och man vill bygga interna processverktyg som är anpassade för sin verksamhet och sin bransch. Då är det ju självklart att om man tränar en modell på massivt mycket data om branschen, hur den fungerar med branschens affärsprocesser, då är det klart att när man genererar då processkartor, datamodeller, systemarkitektur och så vidare, då blir ju det mer anpassat, mer
relevant,
mer rätt på en gång. Och då behöver man lägga mindre tid i den här kollaborationsytan som vi har i efterhand, efter AI-generering. Och det skapar ju ännu mera effektivitet såklart. Man kan lägga ännu mindre manuell tid.
Det blir pricksäkrare.
Ja, det blir pricksäkrare, exakt.
Och det är det som är så, liksom, det här liksom, jag tänker, som har slagit mig in bara nu liksom, för den är ju tränad på, alltså, ChatGPT, eller liksom, vilken den är ju tränad på internet liksom. Och internet är ju stort och finns mycket information. Och det vet ju egentligen, ja, det vet ju vad som finns på internet om mig. Det är det den vet om mig, men det vet egentligen inte så mycket om mig. Så vill jag att den ska veta mer om mig, så måste jag berätta det för den. Och det är det man kan göra då med fine-tuning.
Ja, exakt.
Och då börjar det bli riktigt relevant liksom. För jag tänker mycket av det här, så när man ibland upplever att den modell hittar på saker, och den hittar ju inte på, alltså den liksom, det här med att den hallucinerar liksom, den hallucinerar ju inte egentligen, för den går ju bara på det som den vet. Och jag tycker den är fan dum i huvudet, det här borde ni veta, men det är det att den inte är tränad på det liksom. Så att om man då kan erbjuda den möjligheten, tycker jag, som ni kan göra för organisationer att bli mer pricksäkra liksom.
Det blir ännu högre produktivitet då i IT-projekten.
Och är det så att om jag nu är det här stora nya kundbolaget, då det data jag släpper ifrån mig har ett stort värde, så här som ni går till min konkurrent. Så att den tränade modellen där kanske jag inte är så intresserad av att de andra får.
Eller? Exakt.
Så att det, köper jag den av er, så är det, då är det min modell som ni tunar.
Exakt. Ja. Så via det här OpenAI API, så har man en så kallad API-nyckel. Och gör fine-tuning på en en foundation model, då är det du som äger den fine-tunade modellen. Ingen annan får tillgång till den då.
Mm. Just det. Och, så, och då är det, när konkurrent kommer så har de en ny nyckel och de får skicka in sin dataset och de får inte reda på, då, ni kan inte, eller?
Nej, det går inte så att säga åter ta någon annans fine-tunade modell och sno den så att
Det går inte. Nej, precis. Nej. Man skulle ju kunna tänka sig att det finns, man bygger ett stort värde i det om man håller sig till en viss nisch och kan tuna liksom, få ju mer data. Mm. Men det kanske är så, men det är klart, då blir det svårare för att hålla trovärdigheten om man liksom tränar det på samma data till konkurrenterna, kanske.
Ja, vi har inte gett oss in i
det är en annan affär, Peter.
Ja, det är en annan affär.
Precis. Men hörni, alltså, tiden går ju så himla fort när man har trevligt. Mm. Jag tänker så här, Nicolas. Är det något som du känner att, fan, det här är vi inte snacka om? Eller känner du att det är någonting som du skulle ha sagt som vi inte har petat på nu liksom?
Kommer inte på något. Nej.
Då alltså, du får skicka med oss den en annan gång sådär. För jag tror att det är dags att sammanfatta nu. Tiden går ju så himla fort när man har roligt. Och tack Nicolaus.
Mm. Tack.
Gud, vad trevligt
det var. Extremt kul när du kom hit med så här, och så fem kontrakt den här veckan. Typ. Man blir så glad. Oh yes,
ja, I love it. Ja, och det här, liksom, förlåt Peter, nu babblar jag mycket på slutet. Jag kanske hade velat klämma ur ännu mer än Nicolaus.
Ja, men det, vi tar det någon annan gång.
Ja, precis. Det får bli en senare tillfälle. Och så här, vi har ju, nu är vi faktiskt igång med säsong 2, Peder. Mm. Hur känns det?
Känns bra.
Ja, precis. Ja, men och det känns ju roligt, och det vi har sagt nu, det vi vill ju träffa liksom, och det tjatar vi om lite grann i våras också, men vi vill ju träffa folk som på riktigt använder AI i sin verksamhet nu. Därför är det så kul att få börja med dig då, Nicolas, som verkligen där, ja men, nu har vi fått höra att AI är centralt i er leverans liksom. Så där. Och det är sådana skulle vi gärna vilja träffa mer utav, och det är det är liksom våran
säsongstema.
Ja, precis sådär. Så, och jag tänker, Nicolas, liksom, om ett framtida avsnitt i den här podden, vem skulle du vilja höra då? Eller vad skulle du vilja höra om?
Kan tänka på flera saker. Det finns ju en del andra aktörer, eller en del, miljoner andra aktörer. I det vi gör är inte unikt. Liksom. Alla håller på att använda AI för att bygga system. En av dem som gör det är exempelvis Henrik Kniberg. Mm. Mm. Han har ju en AI-startup. Mm. Och hans vision om det framtida agila teamet, vad han tror, är ju att det kommer vara en människa. Mm. Resten AI-agenter som gör jobbet som människor gör idag. Mm. Det skulle vara intressant att höra hans tankar om hur framtida team ser ut, teamsammansättningar och vem som gör vad och hur det påverkar hela branschen. Mm. En annan grej kanske är ett väldigt intressant företag som heter Lovable, grundat av en kille som heter Anton Osika. Mm. Han försöker bygga de här agenterna som bygger systemen. Mm. Det ska vara också intressant att höra mer om, kanske.
Verkligen. Ja. Kniberg, är det han som gör så fina videos?
Ja, det är vår favoritvideo. Har ni inte sett den, publiken, så kolla på den igen. Alltså,
och för honom var jag med Starstruck.
Jag har ju spelat med hans fru Sofia. Ja, men precis.
Tack, bra tips.
Tack. Ja, och men vi har ju faktiskt i nästa avsnitt så kommer en kille som heter David Wallén, och han är vd och grundare av Innolabs, heter de så?
Innolabs.
Ja, precis. Och då ska vi snacka om hur deras plattform gör det enklare för organisationer att använda AI. Så det blir superintressant. Så då får vi borra djupare i de här ämnena som vi har pratat om idag. Mm. Det ska bli jättekul. Men jag tänker, innan vi lämnar dig, Nicolas, om man vill höra mer och mer om produkt, om man vill snacka mer med dig, hur får man tag på dig då, skulle du säga? Vad är enklaste sättet?
Enklaste sättet är väl att gå in på LinkedIn, om man klarar av att stava till mitt namn kanske.
Ja, det kommer stå i poddtiteln här.
Okay. Det fixar de.
Ja, precis. Vi kan säkert lägga upp en länk till dig också. Annars kan man höra av sig till mig och Peder, och oss får man ta på LinkedIn, eller hur? Ja. Och så sen så går det att mejla till hej@safunkarai.se. Och den funkar fortfarande. Vi fick faktiskt ett mejl i förra veckan till och med.
Vi får nog efter månaden, så det funkar den där mejlboxen.
Högt tryck.
Ja, det är sjukt tryck alltså.
Ja, precis. Ja, men jag vet inte vad vi bara drunken här i mejl. Ja. Så att det är, men precis.
Jag tror det var det.
Ja, ska vi säga så?
Ja. Tack. Stort tack för att komma hit. Ja, tack. Superkul var det.
Ja, vad roligt.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.